Det är tisdagen den 8 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. Idag ska vi prata klimatpolitik, för den har ju diskuterats en hel del den senaste tiden. Inte minst efter att regeringen har lagt om kursen när det gäller några aktuella frågor. Skatten på drivmedel kommer exempelvis att sänkas från den 1 januari. Och det som kallas reduktionsplikten, alltså hur mycket biobränsle som man ska blanda in i fossila bränslen, den ska också sänkas. Och avdraget man ska kunna göra för resor kommer också förändras. Några förslag som har då förstås kritiserats av oppositionen och även av andra. Men på regeringssidan så tycker man alltså att det här är rätt väg framåt. Men vad ska vi då tycka om detta? Det tänkte jag vi ska försöka reda ut idag och försöka ge en någorlunda översiktlig bild över vart regeringen egentligen är på väg när det gäller utsläpp och klimat. Hur mycket har man förändrat politiken jämfört med den tidigare regeringen? Och är Sverige på rätt väg eller fel? Med mig för att bringa lite reda i detta har jag tre gäster. Nämligen Ellen Gustafsson från den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och så har jag Kalle Sundin från det fackliga idéinstitutet Katalys. Och sen min kollega på sidan Mattias Svensson. Varmt välkomna alla tre hörni.
Tack så mycket.
Tackar.
Jag ska börja från början. Jag ska säga att jag är inte själv jättehaj på det här ämnet, så vi får ta det i lugn och trevlig takt. Kan ni ge mig ett någorlunda kort och lättbegripligt svar, om det går, på hur mycket har förändrats hittills av den svenska klimatpolitiken i och med den nya regeringen? Om vi ska börja med dig, Kalle, som jag antar är den mest kritiska av oss. Hur mycket har kursen hunnit läggas om, helt enkelt?
Ja, den har hunnit lägga om väldigt mycket. Det är därför det är svårt att ge ett kort svar. Men man kan väl säga att på väldigt kort tid, alltså bara några veckor, så har ju ändå dels då den här nya konservativa regeringen och Tidöavtalet faktiskt rivit upp långsiktiga spelregler och hotar avgörande investeringar. Och det har man lyckats med på väldigt kort tid. Alltså vi kommer säkert komma in på mycket av det här specifika förslagen, men det handlar ju om det. Dels att man har, som du var inne på inledningen där, att man har slopat det här förändrade resavdraget som skulle ha varit mycket bättre för klimatet och kvalificerat 260 000 löntagare till det. Och inte minst då löntagare som tar kollektivtrafik till jobbet. Sen är det också det som energipolitiken, så ser vi ju att man säger att man inte kommer finansiera utbyggnad av stamnätet för att kunna ansluta havsbaserad vindkraft, vilket ju är en energiproduktion som faktiskt kommer kunna komma energimixen till del förhoppningsvis mycket snabbare än vad kärnkraft kan, ny kärnkraft. Så att, dels har vi det, och sen har vi andra, vi har varit inne, vi kommer säkert prata om det också, om reduktionsplikt, klimatmålen, de undgrävs ju av att Jimmie Åkesson går ut och säger att man inte bryr sig om att uppnå dem när det är det största partiet i regeringsunderlaget och så vidare. Så vi märker ju att allting pekar på att det går inte att uppnå klimatmålen med den typ av politik vi kommer få. Det börjar nästan bli lite parodiskt när både miljö- och klimatministern och energi- och näringsministern säger att man ska uppnå klimatmålen. Men sen så säger Jimmie Åkesson i en intervju dagen efter att det inte alls är viktigt att uppnå klimatmålen och driver igenom politik som är uppenbart inte kommer att göra det möjligt att nå klimatmålen. Man får komma ihåg det att just det här resavdraget, då, för att använda det som exempel, det var ju alla partier förutom Sverigedemokraterna för i så sent som i juni. Så vi ser ju att Jimmie Åkesson styr mycket och han vill ju inte nå målen. Så det kommer ju bli en stor förändring såklart.
Men Kalle, om du får välja en sak, vilken skulle du säga är den största förändringen eller det som påverkar mest?
Alltså det är svårt att säga en sak. Allt där hör ju ihop på något sätt. Alltså som jag sa, jag tänker mycket på systemnivå, det vill säga om man då tar bort en rad olika spelregler som näringsliv och industrier har agerat utifrån i sina omställningsplaner och samtidigt då visar noll vilja att investera i det som krävs för att man ska klara, vi ska skapa fossilfria alternativ till det som då vi ska slutfasa ut. Så då går det inte att nå klimatmålen. Så jag skulle säga både det, de upprivna spelreglerna utifrån då högerpopulisters ingång i frågan, för det är ju det som styr här uppenbarligen, eftersom att alla andra partier vill ha de här, till exempel resavdraget, och då en icke-vilja att investera i det som behövs för att kunna ställa om. Så det är de två stora liksom huvudspåren som också är det som tydligast förändras med den här regeringen, ska jag säga.
Det var ord och inga visor det. Ellen, jag misstänker att du har lite en annan bild. Hur mycket skulle du säga att kursen har ändrats med den här nya regeringen?
Nej, men den ändras väl ganska mycket, får man säga, de beskeden vi har fått tidigare och också nu i budgeten idag. Och jag skulle säga att jag ser väldigt mycket av de tre borgerliga partierna i den klimat- och energipolitiken som drivs igenom. Det är absolut inte bara Sverigedemokraterna. Om man kollar tidigare så har man sagt att man vill göra satsningar på koldioxidinfångning till exempel. Det är någonting som Moderaterna och Liberalerna tidigare har lagt mycket pengar på i sina budgetar. Förenklade och förkortade miljötillståndsprocesser, det är också någonting som de borgerliga partierna har varit ute och pratat om tidigare, och det är någonting som är alldeles nödvändigt om företag faktiskt ska kunna genomföra en klimatomställning. Om vi kollar energipolitiken, ja, där vet vi om att partierna har varit eniga kring kärnkraften sedan tidigare, och det är ju också någonting i och med de förändringarna som den här nya regeringen har signalerat. Så att bara de senaste veckorna så har vi sett flera bolag som har sagt att man är villiga att investera i ny kärnkraft, delvis på grund av det. Och om vi ska kunna ställa om så pratar man om att vi behöver alltså dubbelt så mycket el de kommande decennierna. Så att jag tycker att det är väldigt bra att vi nu ser en ökad vilja att investera i ny elproduktion.
Okej, om du får samma fråga som Kalle då. Vilken är den största förändringen om du får välja en enskild sak?
Ja, men det beror på. Energipolitiken, absolut en sån del. Sen är det klart att reduktionsplikten kommer innebära en stor omläggning också. Samtidigt som det som Kalle var inne på, det här med att man tar bort spelregler för näringslivet eller för företagen. Problemet med det är att så fort du har ett styrmedel som kräver politiskt satta nivåer av någonting, så kommer det alltid att finnas en risk att man ändrar det. För att man ska bli kvitt den politiska risken så behöver man ju då ha så generella spelregler och styrmedel som möjligt, och det har reduktionsplikten inte varit.
Okej. Vi tar Mattias också. Kalle och Ellen verkar väldigt överens om att det ändå är ganska stora förändringar som håller på att ske just nu. Delar du också den bilden?
Det kan bli, men man ska ju också komma ihåg att väldigt mycket av klimatpolitiken är ju att betala för utsläpp, och det är någonting vi har delegerat i väldigt stor utsträckning till EU, och det är liksom en gemensam politik för att nå ett större genomslag. Och den typen av aspekter fångas inte av liksom den svensk klimatpolitik. Så väldigt mycket av hur utsläppen utvecklas är på gott och ont kopplat till annat än de svenska åtgärderna i en budget och inom klimatområdet. De här subventionerna som man tar bort nu, till exempel till nyköp av elbilar och sånt där, det är en stor förändring av området svensk klimatpolitik, det som ministern administrerar, men det är ganska små effekter på utsläpp sannolikt av det.
Bra. Tänkte vi skulle gå in på lite mer enskilda förslag. Och för att det här inte ska bli som alla andra klimatdiskussioner de senaste 30 åren, så man får använda ordet kärnkraft en gång. Andra gången får man gult kort, och tredje gången får man säga ifrån. För att vi ska inte bara prata kärnkraft, vilket är så här lätt väg ut i sån här debatt. Nej, men ni fattar vad jag menar. Vi ska prata om enskilda förslagen. Och då tänker jag börja med den här reduktionsplikten som har varit jätteomdiskuterad nu. Den ska alltså minska. Ellen, kan du bara kort berätta vad är det för förslag och vad tycker du om det?
Ja, men reduktionsplikten innebär ju då, om man säger så, politiskt satta nivåer som kräver inblandning av biobränslen i tanken.
Vilket gör drivmedlet dyrare helt enkelt.
Ja, exakt. Biodrivmedel är dyrare, och med då en tvingande inblandning så ökar också priset på drivmedlet. Och det är också en del av förklaringen då till de här prisökningarna som vi har sett. Vi har kritiserat detta eftersom att jag skulle säga att man, när man ska beskriva reduktionsplikten som en planekonomisk modell i och med de här politiskt satta nivåerna som då ökar över tid. Och utifrån ett marknadsliberalt perspektiv så är det ju alldeles uppenbart då att man behöver helt enkelt skapa generella och bättre förutsättningar för marknaden och företagen själva att besluta om hur mycket som ska blandas in, inte att man har de här politiskt satta nivåerna.
Fast, förlåt, är inte poängen med de här politiska satta miljöerna nivåerna just att det ska bli dyrare och att då man ska minska incitamenten att använda de här fossila bränslena, vilket vi vet är dåliga för jordens klimat? Och det är väl en planekonomi som man ibland måste använda sig av, så att säga. Eller tänker jag fel?
Så här, vi har ju redan idag ett pris på utsläpp och vi menar att man hade kunnat använda sig av den formen av liksom mekanismer på ett bättre sätt än vad man gör med reduktionsplikten, för att på så sätt skapa en jämnare spelplan och att man helt enkelt låter företagen själva besluta om hur mycket biodrivmedel som blandas in. Så som det ser ut idag så har man med väldigt höga straffavgifter mer eller mindre tvingat företag att blanda in allt mer biodrivmedel. Så du tvingas att säga utsläppsminskningen att ske på ett visst sätt med reduktionsplikten.
Okej. Kalle, vad tänker du om reduktionsplikten? Var det rätt väg att gå?
Nej, det var det ju inte. Sen, alltså, reduktionsplikten är ju i mångt och mycket en sorts mellanlösning. Den är inte tänkt att den ska vara det som slutligen tar transportsektorn till fossilfrihet. Men så länge den mellanlösningen är så pass viktig som den är, så behövs den ju fortfarande. Alltså det är ju så att den här förändringen kommer ju enligt Naturvårdsverket öka Sveriges totala utsläpp med 10%. Och eftersom att det inte finns någon som helst antydan att det finns en annan politik, varken i den här budgeten som kommer idag eller i tidavtalet eller i något annat som regeringen har sagt, som ska kunna kompensera för det, så är det såklart jätteallvarligt. Det kommer ju utan tvekan göra att vi inte når klimatmålen för transportsektorn. Och då kan jag väl ändå ställa en fråga då till mina medpanelister som ändå är till hög här, om de faktiskt tycker att, alltså med någon sorts intellektuell helhet kvar, tror ni verkligen att det går att kompensera för det här på något annat sätt på kort sikt? Alltså det är 2030 som är målet för det här. Det skulle jag vilja höra.
Mattias kan börja svara.
Ja, det skrev ju min ärade kollega Peter Wennblad om i dagens tidning, att det kommer förstås inte att gå att nå det målet, och det var rätt hopplöst redan innan. Och det visar på just alltså effekterna av det här, att man har velat gå snabbt fram. Det är ju just att drivmedel blir väldigt mycket dyrare, mycket dyrare än vad någon egentligen tänkt. För man hade hoppats att liksom forcera fram en snabbare utveckling vad gäller prispress på biodrivmedel, så att det inte skulle bli samma påslag. Och det är möjligt att man får det på sikt, att det går att fasa in till liksom mer rimliga konsekvenser. Men som det är nu så får man ett idiotstopp på liksom, väldigt mycket av fordon och annat. Och det är den typen av lösningar som blir en praktisk återvändsgränd. Så nej, målet kommer förstås inte att nås. Men man kommer att bygga vidare på sånt som kommer att fungera i en takt som fungerar, genom att bygga ut till exempel laddinfrastruktur.
Okej, men Mattias, bara så jag förstår det. Klimatmålen var aldrig förenliga med någon form av, om jag tolkar det rätt, realistisk utveckling. Där
vi får ju skilja. Alltså det finns ingenting som talar för att världen som helhet är på väg att bromsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det kommer entydigt att vara sämre för väldigt många parametrar jämfört med den uppvärmning vi är på väg mot. Men de åtgärder som vi vidtar i Sverige och övriga världen, i Sverige minskar utsläppen något, men i alldeles för långsam takt.
Men min fråga gällde ju de svenska målen. De var aldrig realistiska från början, för de innebar att vi helt enkelt skulle försämra
alltså det här annat. Transportmålet var väldigt, till 2030 var väldigt väl tilltaget.
Okay.
Och hade klara drag av önsketänkande.
Men alltså om det är så att de här målen redan var för högt satta, så är det väl ytterligare ett argument för att ändå bevara reduktionsplikten så som det var, eftersom att ändå under den här perioden då vi uppenbarligen då inte har tillräckliga investeringar och medel på plats för att klara målet så som de redan ser ut, så är det här ett jätteslag då. Det bara förstärker ju argumentationen att det behöver vara kvar.
Ja, fast Kalle menar ju inte då, eller jag vet inte vad Ellen och Mattias menar, men det är väl tanken, jag vet vad Peter skrev idag, att klimatmålet var helt enkelt inte förenliga med en samhällsutveckling som i övrigt var önskvärd, för det skulle innebära så stora problem på annat sätt. Alltså att man, det var den värderingen som låg bakom. Eller tänker jag rätt, Mattias och Ellen?
Ja.
Ja, det är väl så det är tänkt, Kalle, intressant.
Ja, men då är det ju bara, det är bara en rakt av då att klimatmålen, oavsett om de är för höga eller för låga, ska vi inte agera utifrån. Alltså det är ju ett styrmedel som
Nej, jag antar att om priset i övrigt blir för högt så ska vi inte göra det. Och sammanligen så att vi ska inte begå begå kollektiv självmord imorgon för att rädda klimatet. Nej, det är alla överens om. Alltså därefter...
Men det som är... Ja, men då är jag med. Men då är grejen att så här, om det var så att man, om man tog bort reduktionsplikten och tänkte att det här, just det här styrmedlet är för dyrt för folk då i sin vardag, då har man ju tänkt sig att ja, men då behövs ju stora investeringar, som här investeringar i laddinfrastruktur som regeringen sätter, det hade ju den förra regeringen redan på plan, så det var ju ingenting nytt. Då skulle man behöva kompensera för det med väldigt stora övergångar till elektrifiering, och det vi har sett är ju bara att man försämrar möjligheterna för elbilar och, eller man tar ju bort den bonusen, man tar till och med liksom bort utbyggnad av stamnät för att få liksom in energiproduktion. Alltså allting går ju mot att vi inte gör tillräckligt. Så att det hade varit en grej om det var att man kompenserade för det med någonting annat. Men nu gör man ju ingenting. Det är det som är
jag ska fråga Ellen, vad skulle regeringen annars kunna göra om reduktionsplikten då inte var rätt väg framåt? Vad är rätt väg framåt om vi ändå ska minska våra utsläpp från specifikt transportsektorn? Vad ska göras?
Precis, men då lägger du så att säga in det förbehållet där. Jag tycker inte att man ska tvinga fram utsläppsminskningar i en viss sektor. Det går emot allting vad effektivitet heter. Det här transportmålet då, sektorspecifika målet för transportsektorn till 2030, har tidigare fått kritik just eftersom att du tvingar utsläppsminskningar ske i en viss sektor och det är inte effektivt. Så sent som nu, bara för någon månad sedan, så kom till exempel myndigheten Tillväxtanalys i en rapport och rekommenderar att man överger transportmålet, bland annat av det skälet. Så att jag har inga som helst tvivel på att vi kommer nå det klimatmålet som jag tycker räknas, alltså att vi ska bli klimatneutrala till ungefär runt mitten av seklet, precis som EU också har lagstiftat om. De klimatförändringar eller de förändringar av klimatpolitiken som just nu sker inom EU, de skulle leda till att EU faktiskt ligger i linje med Parisavtalet och bara strax över 1,5-gradersmålet. Och det är ju en förändring som är fantastisk och som vi inte talar tillräckligt om. Och sen vad gäller transportsektorn, ja, men i EU nu till exempel, där har man sagt att man ska ett förbud mot att sälja förbränningsbilar då från 2035. Och vi ser ju en snabb efterfrågan på elbilar. Det är även så att fordonsbolag redan nu, innan man har kommit med de här politiska besluten, har satt åtal om man ska fasa ut förbränningsmotorn. Så att jag tror, vi ser ju redan den här omställningen av näringslivet och av marknaden och av industrier och andra sektorer. Så att vi kommer klara av att bli klimatneutrala. Det har jag inga som helst tvivel om.
Mattias, är det rätt som Ellen säger att man inte ska peka ut exakt hur olika sektorer ska minska sina utsläpp utan att man ska fokusera på ekonomin eller samhället som helhet?
Ja, i stort sett. Alltså, det blir ju dumt att välja dyra utsläppsminskningar framför billiga, vilket ofta är vad man gör när man sätter specifika sektorer som mål. Samtidigt kan det innebära att man missar. Det kan finnas värden av att minska just i transportsektorn som handlar om andra saker, till exempel väldigt mycket bilar är stadstrafik som släpper ut i närheten av människor. Så utsläppen orsakar annan skada. Men där har du ju biltullar och annat som är liksom mer verkningsfulla metoder mot
det. Ja, då är jag med. Då är jag med. Vad säger du, Kalle? Det här med att Ellen menar att man inte ska hålla på och peka ut just den sektorn ska minska så mycket utan man istället ska se den större bilden.
Alltså, vi har två sektorer i Sverige som är de stora utsläppssektorerna. Det ena är från transporter och rena andra industrin. Alltså, det är de två vi har. Vi har det väldigt förspänt i Sverige att vi har en i den närmsta fossilfri energisektor. Så att vi har ju inte de stora utmaningar på andra områden som andra länder har. Utan det är ju transportsektorn vi måste gå först med. Alltså, vi gör redan mycket på industrin. Där finns det, får vi behålla grön billig el både genom då, att vi bygger ut den havsbaserade vindkraften och bygger och bevarar kärnkraft. Så har vi ganska bra förutsättningar att klara industriomställningen förutsatt att de här tekniksprången går att göra så som vi hoppas, såklart. Och det som är kvar då är transportsektorn, så jag förstår inte varför vi skulle vänta med den. Det är klart att den är jätteviktig, och det som är mitt problem är att, som sagt, om man nu tycker att reduktionsplikten är fel verktyg för att nå de målen, ja, men får jag se investeringarna, får jag se de styrmedel som istället ska styra över oss mot elektrifieringen då? Det finns ju inga i den här budgeten eller från den här regeringen, så därför får vi ju ingenting.
Vi ska fortsätta prata om det, för jag tänkte en annan fråga som har diskuterats mycket de senaste dagarna, det är ju det här bonus man har kunnat få då på vissa bilar som är då klimatsmartare än andra, bonus som nu ska tas bort. Kanske också system som inte är helt lätt att sätta sig in i om man inte går i bilköpartankar eller precis har köpt bil eller ens har körkort. Jag vet inte, jag ska börja. Mattias, ska du börja här? Det här med att man tar bort klimatbonusen, hur stor grej är det och är det bra eller dåligt?
Ja, alltså det kan ju låta dåligt, men jag tror att det är rätt tid. Alltså den här typen av stöd för att få in och hjälpa på traven en ny teknik, de är ju bara till för att tillfälligt stödja en teknik, och nu rullar så pass mycket mot liksom elbilsdrift och annat att det blir onödigt, och det finns ju fördelningspolitiskt perspektiv förstås blir det stötande med liksom subventioner som går till folk som har råd att köpa en ny bil och liksom dessutom av rätt dyra
det förstår
modeller.
Jag. Men Mattias, allt annat lika, om staten slänger in en 50 000 eller vad det kan vara då för varje elbil, allt annat lika så kommer ju fler elbilar köpas i Sverige. Är inte det bra det? Eller är det...
Jo, det är väl på ett sätt bra, men det är ganska, det är ganska mycket pengar som används på ett inte helt effektivt sätt och som kanske har tjänat ut sin roll vid det här laget. Jag pratade med idag en som jobbar på Volvo. De introducerar idag en ny elbilsmodell. Han var inte jätteorolig, för han sa ganska krasst att det här stödet har ändrats fram och tillbaka 5-6 gånger. Det har ju varit utformat så att man inte har vetat om man kan få den där pengen, för det tar slut om inte folk köpte tillräckligt mycket bensinbilar för att finansiera det. Så det har varit en ganska konstig modell som lät bra på skrivbordet men som inte levererat särskilt mycket i omställning.
Ellen, jag såg att ni på Timbro också tyckte det här var både dyrt och ineffektivt. Varför det?
Nej, men jag delar mycket av det som Mattias säger. Vi släppte ju en granskning i september på Timbro där vi bad konsultbolaget VSP att räkna på olika klimatåtgärder och hur mycket då det kostnade per ton minskat utsläpp. Och deras sammanställning visar ju att den här klimatbonusen faktiskt är ett av de dyraste sätten att minska utsläppen. Det kostar ganska mycket i förhållande till den klimatnytta som det ger. Och ett av skälen till det är helt enkelt att den här svenska lösningen då, eller klimatbonusen, rimmar ganska dåligt med styrmedel som finns på EU-nivå vad gäller koldioxidkrav på nya bilar till exempel. Så det finns en risk att bilar, eller liksom mer bränsletörstiga bilar, bara omfördelas till andra länder till exempel. Och det tycker jag är viktigt att man i utformningen av svensk klimatpolitik tar hänsyn till att klimatet är en global fråga, det vill säga vad är den faktiska effekten.
Okej. Kalle, vad säger du om de här klimatbonusen som försvinner?
Ja, jag tycker väl det är någon sorts, på något sätt, är pricken över i på hela den här veckans nyheter om försämringar inom transportsektorn. Alltså först det vi har pratat om redan, om resavdraget som inte blev av, som skulle ha hjälpt löntagare som tar kollektivtrafik, om investeringar i höghastighetsbanan till exempel, en nya stambanor för det som inte blir av, investeringar, eller man tar pengar från tågunderhåll för att då lägga in på vägunderhåll istället, eller bygga vägar. Då är väl allt, då talar väl allt för att man vill då att folk ska ta elbil istället. Och om man då tar bort den premie som hjälper folk att köpa elbilar, då får man ju komma ihåg att även om det är ett skevt fördelningspolitiskt verktyg då, att alla får den här bonusen, så är det ju fortfarande någonting som gör att de som kanske inte har råd med en elbil idag skulle kunna ta det steget. Så att jag skrev det på Twitter att det som man får ge regeringen, att den är ju i alla fall konsekvent, att alla som försöker resa fossilfritt får sig ett ordentligt punktslag av de här olika reformerna som man genomför. Mm.
Men det här som Ellen och Mattias säger, att det är ändå ett ganska dyrt sätt, att samma pengar hade gjort bättre nytta i form av en annan klimatåtgärd. Vad tänker du om det?
Ja, alltså som jag sa, om man tycker att styrmedel i sig är skevt fördelat, så skulle man ju kunna behovspröva det. Jag tror inte det är bra, för jag tror att vi har en bra modell i Sverige där alla får ta del av det här, för att vi verkligen vill att alla ska ta steget till elbil. Men det här, klart man hade kunnat gjort det, man hade också kunnat ha prövning på avstånd, annan utbyggd kollektivtrafik. Alltså man kan ju förändra själva styrmedlet snarare än att bara slopa det helt, för att ändå fler ska ha råd att köpa en elbil. Det är ju så att vi kommer behöva köra mindre bil i framtiden, och framförallt i storstäderna. Men vi kommer inte kunna ha kollektivtrafik i hela landet som täcker hela landet, utan där kommer man behöva ha elbilar. Så att gör om stödet då, så att de som verkligen behöver elbilen och det blir ett effektivt sätt att minska utsläppen får ta del av den här bilen.
Vänta, varför ska vi köra mindre bil om vi kör elbilar på förnybar och fossilfri energi?
Ja, så mindre bil i storstäderna, för vi har inte plats för det där. Men däremot så behöver vi köra mer elbil ute på glesbygd, landsbygd, där man inte kan ha kollektivtrafik och andra alternativ. Det var det alltså. Och där vore det bra om vi hade ett system eller ett styrmedel som gjorde att de som behöver det får ett stöd för att kunna gå över till elbil istället för att köra på bensin och diesel.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag har en fråga till Ellen och kanske viss mån till Mattias. När man sitter och räknar på så här det mest effektiva sättet att bidra till klimatet, det förutsätter ju att samma pengar som nu har lagts på klimatbonus läggs på någonting annat som också är då, alltså någonting effektivare. Vad är det för effektivare åtgärder som regeringen nu lägger motsvarande klimatsumma på nu? Och det är en genuin fråga, jag vet faktiskt inte det. Jag har inte koll på budgeten. Har någon av er det? Som ni skulle säga att det där gör samma pengar verkligen nytta som vi tog från klimatbonusen. Ellen, har du något?
Alltså, något man kan ju egentligen börja i andra änden. Alltså, det mest effektiva sättet för att minska utsläppen är ju att sätta ett pris på utsläpp, som sagt. Och vi var ju tidigare i Sverige med att ha en koldioxidskatt. Vi har haft det sedan 91. Vi har en av världens högsta koldioxidskatter. Jag tycker att vi ska vara stolta över det. Och därför tycker jag att det är olyckligt att en regering som säger att man vill bedriva en effektiv klimatpolitik sänker skatten på bensin och diesel med 7 miljarder. Så att det är väl egentligen min främsta kritik, om man ska säga så, på klimat- och miljöområdet som den här regeringen gör. Sen är det andra delar som jag tycker är väldigt bra, och där man då lägger pengar på sådant som får betraktas som effektivt, till exempel koldioxidinfångning. Man vill lägga mycket mer på att, så att säga, de här omvända aktionerna för att få till negativa utsläpp, alltså att man mer eller mindre, som säger, köper koldioxidinfångning. Man lägger mycket mer där än vad den tidigare regeringen gjorde. Man lägger också pengar på Industriklivet. Det är lite oklart hur man ska se på det utifrån ett klimatperspektiv, liksom vad det ger för nytta här och nu, eftersom att industrin omfattas av EUs utsläppshandelssystem. Men faktum är att jag tycker också att staten har väldigt goda skäl att lägga pengar på forskning och utveckling av nya tekniker. Så att det är väl ändå två delar som jag skulle vilja lyfta fram.
Okej, okay. Just det. I dagens budget fick vi då veta att drivmedelsskatten minskar. Vad tänker du om det, Kalle?
Ja, jag tänker att det är en väldigt, väldigt dyr reform. Alltså den här, bara då, alltså regeringens utgifter för den reformen, det vill säga att sänka priset på drivmedel med 1 krona per liter vid pump, är ju kostar mer än hela då den satsning på välfärden som finns i budgeten. Och det säger ju ganska mycket om hur prioriteringen har varit. Jag tycker att det är en dålig prioritering. Man hade kunnat använda de pengarna på ett mycket bättre sätt.
Ska vi sluta endräkt, Mattias? Håller du också med om att sänkt bensin- och dieselskatt är något dåligt?
Ja, det, absolut. Nu ska vi komma ihåg att den var tillfällig. Det är väl det ena bra man kan säga om det. Och det andra bra man kan säga om det är att det inte är i närheten av vad som lovades. Alltså, vi ska komma ihåg att man lovade ungefär en hel försvarsbudget på att lägga en hel års försvarsbudget. Inte bara ökningen utan hela. Ungefär för att komma ner i de här kronorna man pratar om i valrörelsen. Och skrev till och med ihop sig med Vänsterpartiet om liksom någon föreställning om att staten skulle liksom kontrollera bensin- och dieselpriser och bestämma vilka de skulle bli. Då landar vi i den typen av kostnader, och det visar ju hur absurd föreställningen är om att staten ska gå in och kompensera för allt som händer.
Mattias, pratar du vid pump nu?
Ja.
Alla pratar vid pump.
Ja, jag pratar vid pump. penningpumpen.
Nu kommer jag låta som en agitator. Jag känns som att jag är en där arga här. Men jag tycker ni låter så, mina två medjournalister här på höger sidan, ni låter så otroligt nöjda. Alltså, kan ni inte i alla fall liksom erkänna att det här är dåligt? Alltså, den här budgeten och den här politiken är dåligt för klimatet. Och så kan ni säga någonting som tyder på att vi faktiskt kommer få en snabbare omställning, på tal om då klimatpolitiska förändringar, som inte en annan, alltså rödgrön regering, ändå hade gjort? För de exempel ni har tagit upp om infångning och laddinfrastruktur, alltså det är ju sånt som en vänsterregering ändå hade gjort. Så ni får ju liksom...
Nej, alltså man la inte tillräckligt mycket pengar på koldioxidinfångning.
Effektiv verkar vara någon sorts kodord för att vi ska inte göra någonting. Alltså, vad ska ni ha istället för det som nu inte blir av?
Kan
ni
Frågan är noterad. Ellen, du får börja svara.
Ja, men jag kan ju bara börja säga att det stämmer inte som du säger, Kalle. Den tidigare regeringen la inte tillräckligt mycket pengar på koldioxidinfångning. Det var ju deras egna utredningar ut och sa att det räcker inte för de målsättningar man hade för infångning. Så att, ja, det är en jättestor förändring med den här regeringen. Sen, som jag sa tidigare, det handlar inte om att allting som de driver igenom är bra för klimatet. Jag var först att säga att sänkt skatt på bensin och diesel är uselt för klimatet, såklart. Men sen så ja, om man tänker på elproduktionen också. Ja, du säger, vad hade inte den tidigare regeringen gjort? Nu kommer jag utnyttja det här gula kortet och säga kärnkraften. Ja, vi har inte sett några företag som har velat investera i det tidigare. Det gick typ 2 veckor sedan den här regeringen tillträdde. Och nu har vi flera bolag som vill göra det. Det blir ingen omställning utan mer el. Så att ja, det är stora skillnader.
Och Mattias, du fick svara. Du fick ju också frågan här.
Ja, då behöver inte jag utnyttja mitt kort, men det är klart att energin är den stora. Där har vi också vattenkraften, att man inte miljö... Och generellt sett, just man räddar gammal vattenkraft som inte behöver miljöprövas igen, och det är en del av den generella omarbetningen av miljökrav som tyvärr står i vägen för klimatvänlig produktion och omställning på väldigt många sätt. Sen hoppas jag ju se mycket mer av liksom generell företagsvänlighet som också på olika sätt påskyndar att man ställer om, att man tar fram nya saker, sånt som inte går att bestämma och slå fast i en politisk plan vad som exakt ska komma.
Okej, mitt förslag är att den här diskussionen kommer fortsätta. Ni kanske alla tre kan ställa er vid en ölpump och kolla priset där och dricka öl tillsammans och fortsätta diskussionen. Och sen är ni välkomna tillbaka till podden någon annan gång, för att det här finns uppenbarligen mycket, mycket mer att diskutera. Vi hinner tyvärr inte mer idag för att folk har andra åtaganden och vi har alla ett riktigt jobb, höll jag på att säga. Men det här är mitt riktiga jobb. Men stort tack så länge, säger jag till Ellen Gustafsson, Kalle Sudin och Mattias Svensson.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tackar.
Jättetrevligt att ha er här och mycket intressant. Jag vet att jag lärde mig mycket i alla fall. Hoppas ni som har lyssnat också gjorde det. Och det ni har lyssnat på, det är förstås Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har åsikter om priset vid pump. Eller idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen att vi hörs igen snart.